Jag minns det som igår. Ligget då jag och min man skulle göra vårt första barn. Det var sommaren, vi skulle gifta oss och vi hade bestämt oss för att bli föräldrar. Det låg liksom ett magiskt sken över vårt oskyddade göra barn sex. Vi kände oss nog båda lite heliga och vuxna. Hopp till 1,5 år senare när vi sitter på en fertilitetsklinik för att utreda varför vi inte blev gravida den där gången och inte heller de hundratals liggen efter det. Nu, några år och 2 barn senare, så vet jag att det var för att vi var 100% naiva och att jag inte kände min kropp, min menscykel och inte hade lärt mig mitt knep för att plussa. Jag är nu på andra sidan, är en av de privilegierade. Men jag vet i alla fall lite om oron, besvikelsen och sorgen som varje mens kan innebära. Och vi ska prata om vägen till plusset idag. Om fertilitet och sekret. Du lyssnar till Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och jag heter Karin Bylov-Orje. Ja, Anna och Sofie, är det här en vanlig fertilitetsresa, om man kan säga så?
Ja, jag skulle säga att en fertilitetsresa ser enormt olika ut. Men det här att man har en känsla av att känna sig vuxen. Man känner att det här sexet kan bli en graviditet. Och så fortgår den här resan och det händer inte så mycket. Det här sker ju hos väldigt många. Mm. Sen är det ju inte alla som hamnar på en fertilitetsklinik, Karin, men det händer och det är många idag som har den här resan med sig bakom, att man kämpar för en graviditet, man hamnar på en klinik, får hjälp och får ett positivt test ganska fort eller att det tar lite längre tid.
Mm. Hur har ni själva haft det då? Har ni haft det svårt eller lätt för att bli gravida? För ni är ju mammor båda två.
För mig så var det ju mer det här första gången. Vi försökte kanske, ja, jag vet inte, 4-6 månader och det kändes ju som en evighet. Alltså man tror ju, man får ju den där, åh nu gör vi det magiska sexet liksom, nu är jag gravid. Redan dagen efter så känner man sig gravid och letar efter de där symptomen och sen så kommer den där mensen och man blir så fruktansvärt besviken. Och sen kommer den mensen igen månaden efter. Och då börjar ju de där tankarna. Kan vi tillsammans ens bli gravida? Fungerar min kropp? Fungerar Robin? För man vet ju inte om man inte har varit gravid tidigare. Och det blir så himla mycket tankar och känslor. Och någonstans här har ju då inte vi hållit på speciellt länge. Så jag kan ju liksom tänka mig. Jag kommer aldrig kunna förstå. Men de paren som håller på år efter år och liksom får börja gå på de här utredningarna. För det är ju så här att är det så att man försöker få till den här befruktningen och man försöker mer än ett år, det är då man kallar det för en ofrivillig barnlöshet. Och det här kan ju bero på olika saker, att det inte blir någon graviditet. Men här går man in och får hjälp och behandling. Och jag, alltså det blir ju det här produktionsliggat, nu måste vi ligga. För att det ska bli barn här och nu är ägglossning och det blir ju inget romantiskt, det blir ju någon prestation och även liksom partner, mannen kan ju i det här, alltså i den här situationen känna liksom, den måste prestera här och nu och vi kvinnor vi liksom ligger även fast vi inte är sugna för att vi måste, det blir ingen romantik överhuvudtaget och sen oron och besvikelsen och jag tänker alltså. Och gå med det här så länge måste vara så psykiskt påfrestande. Och jag blev gravid, eller vi blev gravida, fick ett missfall. Och sen blev vi gravida med våran Oliver, våran äldsta. Och det gick snabbt och våran yngsta Jamie gick också snabbt. Men just den här pressen som många, många par går igenom. Känner du igen dig, Karin, i det här? Det här måste liggat, produktionsliggat. Mm. Känner du igen dig?
Ja, men absolut. Alltså det blev ju enormt osexigt till slut och väldigt så här robotstyrt liksom. Mm. Jag hade ju en app där jag försökte hålla koll på min ägglossning. Och Men det blev väldigt så här, nu ska vi ha sex liksom. Så det tog ju bort allt trevligt runt omkring. Och jag vet att både jag och min man minns det där som en jobbig liksom tid att behöva känna så inför den fysiska närheten. Att det var plikt liksom mer än en lust.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och Anna, hur var det för dig? Hur var det för er att bli gravida?
Jag kan absolut känna igen mig i den här situationen med vårt första barn då, Klara, som vi faktiskt kämpade med i nästan ett år. Jag gick in i en bubbla liksom, där jag kände att det var bara fokus på en graviditet. Och jag var nog rätt sönderstressad till slut. Jag var nog jättearg, ledsen, grinig. Var nog arg på folk runt omkring mig som blev gravida. Utan att jag kanske tänkte på det. Men så här i efterhand så var det nog så att jag var så inställd på våran graviditet och vi kämpade ett tag, men till slut när jag nog släppte min kropp och mina tankar och vågade kanske lita på mig själv eller tänka på någonting annat, då blev det en graviditet utan att vi egentligen planerade så mycket. Mm. Så att med Klara var det kämpigt, men inte så att vi behövde hjälp, utan det tog sig till slut. Men de andra två, där gick det fort. Det var liksom, nej men vi testar, blir vi gravida så är det ju jättevälkommet. Och så blev det så liksom med både Karl och Alsa faktiskt.
Men hur vanligt är det med ofrivillig barnlöshet i Sverige? Om vi definierar det som att det då tar mer än ett år att bli gravida.
Det är väl runt 10-15% av alla svenska par som faktiskt går igenom det här.
Så vanligt alltså?
Mm. Ja, men det är ju relativt vanligt ändå om man tänker efter.
Mm.
Så är det ju.
Mm.
Jag minns nu hör jag ju er båda säga att ni hade svårt att få barn, mera första barn, och detsamma gäller ju för mig, och att det gick enklare sen. Och sen så, jag har en syster som har 5 barn, en stora syster.
Mm.
Och jag minns att när vi försökte då, jag och min man som mest, att få vårt första barn, då hörde hon av sig tveksamt, men hon var tvungen att göra det såklart för att vi är ju systrar, och hon bara, ja, jag är gravid så, här. Så att hon skulle då få sitt 5:e barn, och jag kommer ihåg hur det här liksom, jag unnar ju henne det 100% såklart, men att det var den här frustrationen och lite avundsjukan liksom inför att herregud, kan hon få sitt 5:e på första försöket, och här håller vi på och liksom kämpar. Varför är det så? Då minns jag att hon sa så här, men Karin, jag har lärt mig hur jag ska göra när vi ska ha sex för att jag ska bli gravid. Jag kan det här nu liksom. Och jag kommer ihåg att det så här stannade hos mig. Alltså att jag tycker det var, och det är det jag tänker att den här dagens avsnitt kommer handla en hel del om, det här med att lära känna sin kropp. För det verkar ju som att nyckeln ligger mycket där, eller hur?
Ja, nyckeln ligger jättemycket i det, att lära känna sin kropp och lära känna sin egen menstruationscykel, sitt eget sekret. Alltså, det är klart att appar är väl bra, men det viktigaste är väl att lära känna sig själv.
Mm.
Fast app blev ju helt fel för mig. Jag följde ju den i 1,5 år och det blev ju, jag gick ju på ett snitt liksom. Den här dagen så borde jag ha ägglossning och de här 2-3 dagarna borde jag vara fertil, men det var jag ju absolut inte. Det visade sig att jag ska ligga mycket tidigare i menscykeln för att bli gravid. Nu vet jag ju det, att så här, om jag vill bli gravid då måste jag ligga ungefär, alltså jag har ju till och med blivit gravid när jag har legat 5 dagar efter mensens första dag. Och sen kan ju spermierna leva såklart länge i kroppen, men så att jag ska liksom ligga absolut inte 2 veckor efter mensen, utan så här, jag ska ligga mycket, 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 mycket tidigare för att bli gravid. Och det hade ju den där appen ingen aning om, utan det handlade ju om så här, hur funkar jag liksom? Mm.
Ja, det är ju alltså en app eller en uträkning, så det är ju generellt för alla kvinnor. Här gäller det verkligen att hitta sin kropp. Hur funkar min menscykel? Och det här är ju så många som kämpar med. Alltså man har ju olika menscykler. De är olika länge, de är varierande. Man har olika nivåer av hormoner. Och om vi ska gå in på det här när man pratar om det normala. Nu har vi pratat hur vanligt det är liksom med folk som kämpar och så. Men om man är frisk som man och en frisk kvinna i, ja, man säger 30-årsåldern. Man har ett oskyddat samlag vid beräknad ägglossning. Då är chansen för en graviditet ungefär 20-25%. Men det förutsätter ju då att man har allt som är normalt. Inget som är liksom avvikande utöver det normala, om man säger så.
Mm.
Så att det är ju så mycket som ska klaffa här för att det ska bli en graviditet.
Jag tycker att det här är så fascinerande, just det här när man får koll på sin kropp, när man får koll på det här själva sekretet. Alltså det, jag tycker det är helt fantastiskt.
Mm.
Och jag tänker att, tänker du att du ska bli gravid, alltså du som lyssnar, eller alltså lär känna kroppen, lär känna det här sekretet. Vi har ju det här, i våran livmodershals så har vi ju massa sekret. Det kommer ju hela tiden. Massa sekret. Och om man liksom kollar lite grann. Om du har din menstruation. Om du nu har mens. Då de första dagarna efter själva mensen. Då är liksom sekretet väldigt lite. Väldigt sparsamt. Man brukar kalla de dagarna för de torra dagarna. Tänk efter ni har haft mens nästa gång. Om det är så för er. Och dagarna före ägglossningen, då kommer den här slemproduktionen att öka och det här sekretet blir väldigt klart, lite vattnigt. Och då kallas det för de våta dagarna. Och sen när man liksom har, alltså runt själva den här ägglossningsdagen, då blir det mycket sekret, det blir rikligt med sekret, det blir väldigt blött, väldigt vått. Och sekretet blir trådigt. Det är liksom det som visar att man har ägglossning. Det ger en fuktig känsla. Och när det blir så här trådigt, då kan man liksom, man kan testa och ta det sekretet mellan tummen och pekfingret. Och liksom dra ut. Och då ser man dels att det är en stor mängd. Dels att man kan dra det mellan tumme och pekfinger. Det blir väldigt, väldigt trådigt. Och det kan liksom bli, ja, men 3-6 centimeter långt innan det liksom, ja, men brister, går sönder. Här är ett jättetydligt tecken på att sekretet är trådigt, att du faktiskt har ägglossning. Och efter den här ägglossningen, alltså de här våta dagarna, eller först våta dagarna, sen det där trådiga med ägglossningen. Och 4 dagar efter ägglossningen ungefär så blir sekretet igen väldigt lite och de där torra dagarna påbörjas. Lär känna det här. Är det någonting liksom, Karin, som du känner igen när jag beskriver det här?
Ja, gud ja. Absolut. Mm. Alltså jag har inte ens behövt att faktiskt känna på mitt. Alltså det räcker att jag torkar med toalettpapper och tittar på toalettpappret. Så,
ja, precis.
Så ser man liksom att det ligger som en trådig, glansig hinna liksom, på toalettpappret. Väldigt tydligt tycker jag. Alltså lite sådär tydligt så att jag kan känna hur fasiken har jag missat det här i alla år.
Ja, men precis. Ja. Och då är det ju
när man väl liksom vet vad man ska titta efter så är det så här, ja, så blir det ju väldigt tydligt.
Verkligen. Mm. Och då är det ju mitt inuti den här ägglossningen.
Men vad är det som händer då parallellt liksom inne i kroppen samtidigt som sekretet förändras och beter sig olika?
Ja, det händer ju väldigt mycket. Framförallt så händer det mycket på din nivå av hormoner. Det är ju hormoner som styr din menscykel. Och när man får, innan man får en ägglossning så ökar nivåerna av östrogen. Och det här leder så småningom till en ökning av LH, en så kallad LH-topp. Och det är ju det här LH-hormonet. Och när det stiger så fungerar det som en signal för din äggblåsa. Då brister din äggblåsa och släpper loss ett ägg. Och det här mogna ägget glider in i din äggledare. Och där kan det alltså befruktas av en spermie. Så det är hormoner som styr att det blir en LH-topp i din kropp. Den här LH-toppen signalerar till din menscykel eller till din äggblåsa kan man säga. Att nu är det dags, nu släpper vi ett ägg.
Och de här äggen som finns i dina äggstockar, när liksom ett ägg är moget så lossnar ju det här från äggstocken. Och så fångas det upp av våran äggledare. Och det här sker ju, alltså det lossnar ungefär ett ägg i månaden. Och sen blir det ju som annars har befruktat av den där spermien. Och de där spermierna, de kan ju överleva i äggledarna i alltså upp till 5 dygn. De kan ligga där och vänta in ett ägg.
Mm.
Men när ägget lämnar äggstocken så behöver det, alltså ägget blir befruktat inom, ja, men inom ungefär ett dygn. Sen blir det liksom för sent. Och nu pratar vi ju ägglossning, men vi behöver ju också ha spermier, såklart.
Mm.
Och de bildas ju i mannens testiklar. Och det bildas ju nya spermier hela tiden. Och när liksom en man får en utlösning så kommer det ju sperma ur, ja men, penisen. Där kan man säga att man kallar det för sädesvätska eller sats eller så. Och det här är ju en blandning av spermier och olika andra vätskor. Och den där själva spermien, det är ju egentligen bara en liten del av själva sperman. Och det finns ju miljoner spermier i en sats eller en utlösning. Men det är några tusen som når äggledaren. Och vi säger att liksom mannen får utlösning, de här spermierna simmar in i slidan genom livmodern ut i äggledarna. Och sen så sker ju själva befruktningen.
Mm. Det är onekligen mycket som ska klaffa liksom för att ska bli gravid. Mm. Tror ni att folk vet om hur liten procentchans det är att faktiskt bli gravida vid ett samlag i samband med ägglossningen?
Nej, det tror inte jag.
Nej, jag tror inte det. Eller så, jag vet inte. Det är det här som är så fascinerande. Just när man väljer att bli barnmorska och när man är barnmorska så vi fascineras ju mycket av hur de unga tänker. Och vi vill ju komma in i deras tänkande för att liksom sätta oss in i hur tänker ni liksom? Hur tänker ni gällande reproduktion, gällande graviditet? Och det här är ju inte bara vi som tänker på det här, utan det forskas ju väldigt mycket om just det här med reproduktiv livsplan. Har du hört talas om någonting som heter reproduktiv livsplan, Karin?
Nej, alltså jag har aldrig haft någon. Alltså jag förstår ju vad det betyder på något sätt, att man ska se liksom långsiktigt och förstå att, eller jag gissar att det betyder det, att fertiliteten förändras över genom livet och att man måste ha det med i beräkningen på något sätt om man vill ha barn. Är det det?
Ja, men precis. En reproduktiv livsplan, den består ju av individens önskningar om att ha barn eller inte skaffa barn alls och hur planen dit egentligen ska se ut. Och vi vet ju, och studier visar ju att många vuxna har dålig kunskap om just fertilitet. och hade faktiskt önskat att få den här informationen tidigare i livet när man är ung. Och det här har ju också ungdomar önskat, att de behöver mer information om det här för att kunna ligga ett steg före och kanske minska risken för en oönskad graviditet och så vidare. Så att idag kan man faktiskt gå in och läsa mycket om just reproduktiv livsplan. Och där har man faktiskt samlat information som kan vara bra att känna till, både för patienter och för vårdgivare. Och det handlar ju om att kunna lägga upp en plan för våra patienter när vi träffar dem i vården. Liksom.
Så, jag fattar ju, det där låter ju väldigt vettigt och smart. Liksom, men jag kan så här, för mig hade det varit jättesvårt. Jag menar, jag tänkte inte överhuvudtaget på barn, eller att jag ens ville ha barn. Jag var liksom anti-barn fram tills jag var 32, 33 kanske. Alltså då jag ville aktivt inte ha barn. Jag tänkte att jag skulle bli en frivilligt barnlös person. Och då går det ju inte att göra en liksom,
en absolut inte,
fertilitetsplan. Alltså jag tänker att många av oss så här i moderna tider så här, ja, vi kanske inte vill, alltså jag menar inte att man inte kan bli förälder tidigt, självklart, men vi blir ju allt äldre och äldre liksom, första gångs föderskor.
Ja, det är så.
Och att man liksom inte är så kanske så intresserad av av att bli gravid när man är som mest fertil.
Nej, precis. Och i många fall tror jag att, sen är det många som tänker helt tvärtom, liksom, att de är väldigt fokuserade på en graviditet tidigt i livet. Det här ser ju väldigt olika ut i vårt land, men jag tror nog att det kan vara av intresse, eller att det är viktigt att ta upp frågan, även fast man inte är intresserad av det, liksom, att hur tänker du kring det här, och är du intresserad av liksom information, eller att ta upp liksom hur ser din eventuella resa ut, hur den kan se ut. Så nej, men jag tror det är en bra plan, men samtidigt så handlar det om att sprida kunskap, information i tidig ålder för våra ungdomar också. Såklart.
Ja, men såklart, absolut. Jag minns det mest som så här, tittar ni på varann så blir ni gravida.
Ja, exakt.
Det var typ den infon man fick.
Ja, exakt. Ja.
Och sattes på p-piller innan man var sexuellt aktiv, liksom bara i förebyggande syfte. Liksom. Och så förstörde det hela ens pubertet och tonår, för att alla hormoner var upp och ner och fram och tillbaka när allting var kemiskt. Ja. Väldigt,
och så
väldigt
var man
konstigt.
Rädd för könssjukdomar som skulle kunna påverka en framtida graviditet och nej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och samtidigt är det här viktigt också, tänker jag, när vi pratar om det. Alltså en del behöver ha p-piller i tidig liksom tonår, om man säger. För att det kan hjälpa till med kanske andra problem som man har. Man kanske har mycket mens, man kanske får mycket huvudvärk, för andra symptom liksom. Så det där är ju jätteolika hur det ser ut. Samtidigt så finns det ju också Det är ju jättebra att få, men det saknas mycket nu just för unga tjejer och även unga killar, så saknas den här informationen i skolan. Vad är det som händer när liksom, det kan man bli gravid? När smittar de här könssjukdomarna? Det är så fruktansvärt lite information. Så de vet ju inte. De vet inte alls. Och mens, vad är det? Oroliga för när ska mensen komma? Och tänk om den kommer i skolan? Och vad ska jag göra då? Det är så fruktansvärt lite information till tonåringar nu för tiden.
Ja, dels det. Och sen ser det ju så olika ut i vardagen liksom, hos varje ungdom och vuxna egentligen. Vad har man för stöd? Får man information hemifrån? Är det jobbigt som vuxen att prata med sina barn om det här? Det är så många faktorer. Men om man återigen ska gå in på det här, vad det egentligen är som ska klaffa för att det ska bli en graviditet. Det är ju så enormt mycket det vi har gått igenom. Jag tänkte att vi kan ju gå in lite mer specifikt på vad det egentligen handlar om. Jag har pratat mycket om hormonerna som ska vara i balans. Sofia har pratat om det här med bra spermier. Kvinnan ska ju ha en ägglossning. Det är inte alla som har. Och det här kan man sent förstå liksom, i livet, att man har en oregelbunden ägglossning eller att ägglossningen är utebliven. Så att det är ju många som har problem med sin menscykel, som mår dåligt av sin menscykel, som har kraftiga symptom och som står i vårdköer och väntar på hjälp. Men sen ska man ha en ägglossning och ägget som släpps ska vara av bra kvalitet. Och dessutom så ska man ha ett bra samlag. Man ska ha samlag innan och under den här korta stunden man har en ägglossning.
Men så vad är då era tips? Vi förstår ju att det handlar om det här sekretet bland annat. Men för den lyssnare som lyssnar nu och som är mitt uppe i det här med att försöka, och som tänker att jag vill testa det här med att lära känna min kropp och min menscykel. Vad ska de göra?
De ska ha koll på sitt sekret. Och gå in och läs mer om den här naturliga familjeplaneringen, sekretmetoden. Där kommer man komma långt med. Och ha koll på sekretet. Skriv upp. Gör liksom en månad. 1-31. Kryssa i, när är det liksom, vi har de här torra dagarna, när har jag min menstruation, när har jag de våta dagarna, när är sekretet trådigt, och på så sätt så lär man känna sin kropp. Det här kommer ju en app inte kunna göra åt dig, utan gör det själv. Få koll på sekretet, våga ta i sekretet, våga kolla, är det trådigt nu? Och när man lär sig det här så lär man ju känna sig, jag vet ju, som nu exempelvis, jag har ju kört efter naturlig familjeplanering. Jag har både gjort det genom att skydda mig från att bli gravid och genom att faktiskt bli gravid. Jag har liksom testat båda där. Så jag har ju full koll på, och jag kan ju också ha full koll på nu. Nu har jag ägglossning. Alltså jag vet ju precis när jag har ägglossning. Sen är det så här att en del känner ju när man har ägglossning. Man får liksom lite ont i nederdelen av magen. Och sen så temperaturen kan man ha koll på också, för att det är ju så här att temperaturen stiger alltså nämligen upp till en halv grad under själva dygnet efter ägglossningen. Och på det här viset kan man bestämma när ägglossningen sker, och man kan undvika att ha samlagarna runt ägglossningen om man inte vill bli gravid. Men är det så att man vill bli gravid såklart, som vi pratar om nu, då är det ju bra att ha samlag när den där temperaturen stiger lite granna.
Men när det gäller sekretet, då är det alltså när det är klibbigt och trådigt och lite sådär glansigt, det är då man ska ha sex.
Ja.
Det finns ju också, vi pratar om appar, vi pratar om sekretmetoden, och sen så någonting som jag också har testat, det är ju det här med ägglossningstest. Vad kan ni säga om det?
Ja, absolut ett bra komplement, och det är ju väldigt många som använder sig av ägglossningstest idag, för att det finns och använda sig utav som ett komplement såklart. Men återigen så handlar det ju om din menscykel här. Grunden tycker jag är att ha kunskap om din menscykel och vad som sker liksom i respektive fas. Då får du information om vad som sker i kroppen innan du har en ägglossning. För tar du ett ägglossningstest, då kan det vara för sent för dig att ha sex. Då kanske du behöver ha sex tidigare. Så att jag tror att många förlitar sig på testerna idag. Det är absolut ett bra komplement för många.
Men att i grunden handlar det om att känna sin kropp?
Ja, precis. Återigen, lära känna sin kropp, sin menscykel och våga lita på sin kropp helt enkelt. Och skaffa mycket information. Hur funkar menscykeln? Jag hade ingen aning om det här när jag planerade för vår första graviditet.
Det hade inte jag heller.
Nej.
Tänk förr i tiden innan internet, vad gjorde man då? Ja, nej, men då hade man ju antagligen koll.
Kanske.
Ja. Men så här då, ponera att vi har ett par som har försökt i ett år med att bli gravida och blir inte det. Det är då det är dags att söka hjälp, eller?
Precis. Ett år efter, om man har försökt. Det kan vara så här att man behöver söka vård tidigare om man vet att en graviditet kan vara svår att få till utan hjälp. Och det kan ju vara om man liksom har med sig att man är äldre. Över 35 brukar man prata om då. Om det är så att man faktiskt inte har någon mens. Eller att man har mens väldigt, väldigt sällan. Eller kanske inte alls. Eller om man har gjort någon operation som har gjort att det blev mycket komplikationer i magen. Eller om man kanske haft en tumörsjukdom och man har blivit behandlad med cytostatika. De här grejerna kan ju också påverka. Och då kan det vara så att man faktiskt kan få hjälp tidigare. Men är det så nu då, som du säger Karin, man har försökt ett år, man blir inte gravid, då ska man kontakta en gynekologisk mottagning, en kvinnoklinik eller en infertilitetsklinik för att få till en barnlöshetsutredning eller en behandling. Man kan också söka på en vårdcentral, för då kommer läkarna där och remitterar vidare. Och det som är att när man liksom när man får den här hjälpen, så brukar man ju kolla till eller försöka hitta orsaken till att man har den där ofrivilliga barnlösheten. Och man kan ha olika liksom infertiliteter. Man kan prata om den primära och den sekundära. Och den primära, då handlar det om att du aldrig har fått egna biologiska barn eller faktiskt aldrig varit gravid. Och den sekundära, det är om man har fått till en graviditet tidigare men man har liksom inte lyckats igen. Och när man får den här hjälpen, då kan en utredning börjas. Och det kan ta ett par månader. Det här ser lite olika ut, men det kan ta ett par månader genom och göra den här utredningen. Och det ingår ju oftast olika prover, olika tester för att se liksom vad är orsaken till det här. Ibland är det så att man inte hittar någon orsak överhuvudtaget.
När vi blev ju som sagt liksom naturligt eller spontant gravida då, efter att vi var på utredning. Och då var det ju att mina äggledare spolades för att de skulle... Det blev ju med rönt... Jag vet inte vad det var för typ av vätska, men det var för att de skulle kunna synas på... röntgen. Och då spolades de. Och sen så testades ju min mans spermier. Och det var liksom första steget egentligen. Och direkt efter det så blev vi gravida. Och när vi var tillbaka på när vi hörde av oss och sa det, så skrattade de lite och sa, ja, det är väldigt vanligt att man blir gravid efter att man har varit på sitt första besök. Att man gör den här spolningen. Man får liksom en känsla av, det kan ju både vara psykologiskt och fysiskt liksom, men att man spolar rent äggledarna, sa de, var liksom ett sånt här väldigt, egentligen så är inte det en behandlingsmetod, men att bara det kan hjälpa framkomligheten för spermierna. Och att det är många som liksom också psykiskt och mentalt liksom slappnar av för att man äntligen ska få hjälp. Och det är ju lite intressant, kan jag tycka.
Ja, det är väldigt intressant.
Det är ju nog mycket psykologiskt också bakom.
Men det var ju verkligen tydligt att det var ju inte bara jag som skulle utredas, utan även min man liksom. Man är ju två i de här. Det är ju lätt att lägga det på sig själv, tycker jag, som kvinna. Jag upplevde det i alla fall, liksom, vad är det för fel på mig? Så här. Men när man var där så blev det så tydligt att så här, det här är ju verkligen en utredning av båda parter.
Och just det, spermaprovet. Det kan man ju få lämna. Och med ett spermaprov så ser man ju om det finns några spermier, och man ser också kvaliteten på spermierna.
Gud vad jobbigt. Fatt vad jobbigt.
Usch. Eller hur?
Ja. Ja. Gå in i runkbåset liksom.
Ja, precis. Med en liten tidning eller...
Fy.
Och sen kan man även testa ägg. Alltså utredningen kan ju visa om äggstockar, ägglossning, äggleder och livmoder fungerar som det ska. Och här finns det ju olika sätt att testa det. Dels se om man har den där ägglossningen. Man har koll på det LH-hormonet som Anna pratade om tidigare. Och sen är det ju temperaturen som jag pratade om. Och man kan också få lämna ett blodprov som visar om man har haft ägglossning. Och sen så är det ju att läkaren kan göra ett vaginalt ultraljud, och där man faktiskt kollar på de här äggstockarna och livmodern. Man kollar om de här äggledarna är öppna. Och här kommer den där spolningen in som du fick, Karin. För att kunna se om den här äggledaren är öppen så kan det vara så att man spolar den. Eller man spolar dem. Och det kan också vara så att man får lämna ett blodprov igen för att se om man liksom har, om vissa hormoner fungerar bra. Men det här får man hjälp med när man ska lämna det och hur man ska lämna det. Och ja, det är en lång väg i den här utredningen, och man tycker att det tar så himla mycket tid. Men när alla de här testerna är gjorda och den här utredningen är klar, då kommer ju liksom ni som par och läkaren, eller om du är ensamstående, det ser också lite olika ut. Då kommer man ju diskutera vilken behandling som passar, som kan passa bäst för just er. Och ibland är det så att man kommer till att läkaren konstaterar att det finns inga ägg, det finns inga spermier. Och då blir det ju en annan resa man får gå.
Ja, men precis.
Ja, men precis. Och vi möter ju de här paren dagligen under en förlossning som har en tuff graviditet bakom sig, en tuff resa, som har en IVF-graviditet. Vi möter också de här paren som är samkönade, som har planerat för en graviditet länge. Vi möter ju också de här ensamstående kvinnorna som har genomgått resan ensam för att de önskar ett barn. Så att idag kan ju möjligheten att få en graviditet se så olika ut, men vi vill ju säga att möjligheten för att få ett positivt graviditetstest är ju väldigt stor idag. Det finns ju så olika vårdformer för de här paren som har det kämpigt, och för de ensamstående kvinnorna som vill ha ett barn, såklart. Så sök hjälp.
Sök hjälp, jag håller med.
Sök hjälp, det är så viktigt. Det kan vara otroligt kämpigt. Det tar enormt mycket energi, men det finns verkligen hjälp att få längs med vägen.
Och håll koll på sekretet.
Precis.
Håll koll på sekretet. Ja,
läs på om din menscykel. Lita på din kropp.
Och du, Karin, spolade dina äggledare och blev gravid. Det finns ju också andra behandlingar. Att man kan stimulera en ägglossning. Att man gör en insemination med spermier. Eller egna eller donerade, om det är så att man inte har någon kvalitet på sina spermier.
Eller en äggdonation.
Eller att man gör en äggdonation, ja precis. Eller att man gör en provrörsbefruktning, alltså en IVF.
Ja, alltså det är ju fantastiskt att vetenskapen har gjort sådana framsteg och att det är så många par och singlar som kan få hjälp med att förverkliga drömmen om att få bli förälder.
Verkligen, verkligen.
Men hörni, jag lyckades ju plussa den här gången, härligt nog, och är i vecka 8 nu. Så jag tänkte vi skulle avrunda dagens avsnitt med en liten vad händer i kroppen koll. Vad händer just den här veckan?
Livmodern växer ju hela tiden nu, lite granna. Du kan ju inte känna livmodern utifrån som du kommer kunna göra i en senare graviditet, utan nu är den ungefär lika stor som en apelsin. Men det du kan känna, Karin, det är att du får lite mensvärk när den växer och börjar ta lite plats.
Mm.
Sen kan det vara så här, Karin, att du har fått känsligare tandkött. Du kan blöda lättare när du borstar tänderna.
Just det.
Är det något du känner igen?
Nej, men jag har varit förskonad från det. Däremot så har jag fruktansvärt mycket saliv. Det är som en regnskog i min mun.
Mm. Ja. Och saliven förändras ju också under graviditeten.
Mm.
Så är det. Och sen är det också väldigt vanligt att man småäter och småäter och småäter. Så det är viktigt att man sköter min hygien.
Det är bara det att tandkräm är så fruktansvärt äckligt när man mår illa. Så att det sista man vill är att... Och sen så kräks jag av tandborsten och får kvällningar av tandborsten. Så jag är inte så jättesugen faktiskt. Det får vara så här, munhygienen får stå tillbaka ett litet tag. Men sen när illamåendet är över så kan man ju liksom ta nya grepp.
Också vanligt att börja kissa oftare i den här veckan.
Kissar så och det är sjukt ju mycket hela nätterna.
Ja, det är ju den där apelsinstora livmodern som trycker mot urinblåsan nu.
Mm.
Och alla hormoner såklart.
Såklart alla hormoner. Det är ju alltid alla hormoner.
Ja.
Du, vet du hur stor eller liten den där lilla är nu?
Är den kanske 2 centimeter eller något sånt?
Helt rätt. Ungefär runt 2 centimeter långt. Och vet du vad? Nu börjar den där lilla att få ett ansikte med lite ögon och öron. Ja, eller hur?
Ja.
Man börjar se att det ska komma en liten näsa och huvudet har fått en liten nacke och fingrar börjar växa ut lite granna. Och tårna också.
Och när vi ändå har gått in mycket på äggstockar och hormoner, så är det faktiskt så att de inre delarna av könsorganen finns redan nu. Nu har liksom fostret fått antingen äggstockar eller testiklar.
Jag tycker det är så galet att tänka på att allt det här får plats på 2 centimeter.
Ja, men eller hur?
Alltså 2 centimeter är så lite och där finns liksom anlag, organ och allt möjligt. Det är helt galet.
Helt galet.
Ja, det är helt galet.
Mm. En liten liksom mikromänniska. Ja, Anna och Sofie.
Ja, intressant avsnitt idag.
Ja, men jag visste att ni ville prata om fertilitet, att ni tycker att det är viktigt. Men vad vill ni prata om nästa vecka?
Ja, men jag tänker, ska vi inte ta inskrivningssamtalet, hälsosamtalet? För då kommer vi att beröra väldigt mycket kring vad man gör i dem, vad som händer när man faktiskt ringer till barnmorskan och får sin första tid.
Mm. Mm. Och även det här med så många skickar till oss om och funderar över vad får man äta, vad får man inte äta, alkohol under graviditet och så vidare.
Jag tror vi kommer att belysa med allting där, tänker jag.
Ja. Vi gör ett litet uppsamlingshit helt enkelt av så här, graviditeten hittills, de första veckorna och allt som händer både i kroppen men också i kontakten med vården.
Ja.
Mm. Och så tänker jag så här att ni som lyssnar kan inte ställa lite frågor till oss om just nästa veckas ämne, för då hinner ju vi och fånga upp dem och kan ta med dem i nästa avsnitt.
Ja, hör av er till Anna och Sofie i sociala medier och så lovar vi att besvara de här frågorna i nästa avsnitt. Och om du vill fortsätta följa min graviditet vecka för vecka, glöm inte att prenumerera på podden. Producent för dagens avsnitt var Alma Shapiro, medverkade gjorde som vanligt barnmorskorna Anna Falkenström och Sofie Gustafsson och jag heter Karin Bylov-Orge.
Thank you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.